when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market. The steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och dessutom markerar det här första avsnitt i Q2 2022. Det är inte illa, Fabian.
Det är inte illa. Och jag hoppas på ett lika bra Q2 som Q1.
Det gör inte jag. Jag la ut min sammanställning här för första kvartalet och ja, det har inte sett bra ut. Det är roligt faktiskt. Jag fick också, det är kul ändå så här när man blottar att det inte har gått så bra ett enskilt kvartal. Får man mycket konstiga kommentarer att man ska börja med indexfonder och att man är en amatör och alla möjliga konstiga saker. Kanske man ändå så här, nu låter det som att jag sitter och försöker försvara mig, men man får väl kanske zooma ut också. Det är ganska normalt i investering att man har drawdowns från period till period. Och om man ska försöka tänka någonting, alltså aktier är lite mer av ett maraton, och zoomar man ut så skulle jag i alla fall vilja påstå ändå att det hade inte lönats för mig i längd att äga indexfonder, för att hittills i alla fall har man ju slagit om ganska rätt med råge. Vi får se, det här kanske markerar slutet på det 2022, det var liksom spiken i kistan. Jag tror ändå att det förhoppningsvis ska kunna leverera någonting framåt också, och det är det här klassiska, det är ju så med aktier också att man måste tolerera viss drawdowns i perioder. Det är inte så konstigt, det är liksom en volatilitet är det pris man betalar för långsiktig avkastning.
Exakt, det är väl Munger som säger det. Om du inte klarar av 50% i drawdown, då har inget i aktier att göra. Och det är exakt så det är. Det är exakt så det är.
Men sjukt är det i alla fall att Q1 redan är slut. Alltså det känns jättekonstigt att ett kvartal redan har gått. Det känns som att 2022 precis började. Om några veckor nu är det maj. Det var ju då det någonstans ändå toppade ut, kan man väl säga, lite grann under 2021, tycker jag, för min del i alla fall. Då sa man ju sell in main, stay away, finns det ett klassiskt uttryck. Och förra året skulle man ju faktiskt ha gjort det. För mig i alla fall, från april, maj förra året, så gick det egentligen i sidledes. Första månaden gick bara upp ner och liksom kom aldrig någon vart. Och sen till hösten någonstans så vänder det ner, och sen har det gått väldigt dåligt för just tillväxtaktier och sådär. Men skam den som ger sig, Fabian. Vi kommer fortsätta med tillväxtaktier. Vi kommer också fortsätta med annat. Du har ju blivit vår energiguru på senaste tiden och vi kommer fortsätta med det i nästa avsnitt. Men det här avsnittet tycker vi ändå att vi måste tillbaka lite grann till tech och tillväxt. Och därför tänkte vi bland annat komma in på två stycken cybersecurity-företag och lite varför det kan vara en intressant sektor.
Ja, guru kanske ta i, men...
Det var jag som sa det, inte du.
Ja, exakt.
Men... så du är fri, du har ryggen fri.
Man kan säga, man lyckades rulla in där i rätt sektor i rätt tid, för att det har fortsatt vara en väldigt bra sektor att lägga lång under 2022.
Ja, och vi pratade lite om det här innan podden när vi kikade igenom bolagsportföljen, att det som är intressant också är att olja så där har till exempel liksom nu ändå fått också en drawdown, och det är inte så konstigt, den steg ju jättekraftigt under kort tid, så det är inte så konstigt att gå ner. Sen dessutom, jag tycker det är lite märkligt, men det är alltid så att marknaden är kortsiktig och liksom letar ibland letar marknaden efter anledningen att få gå ner och ibland letar efter anledningen att få gå upp. Och just nu tycker jag oljan gick ju liksom ner ganska mycket nu efter liksom man ser att det här invasionen i Ukraina verkar inte gå riktigt som ryssarna har tänkt. Det till och med har liksom kommit lite rykten om fredssamtal och sådär. Ja, och då är direkt gick oljan ner, vilket är jättekonstigt, för att det är inte som, tror inte jag i alla fall, är det ju inte så att vi direkt, så fort man, om man nu säger att vi lägger ner vapnen när Ryssland går tillbaka igen, det är inte som att vi kommer börja handla rysk olja igen, bara hur som helst, utan det är ju en omställning som görs nu. Man har ju förändrat sitt synsätt, och framförallt nu med de här hemska bilderna som kommer från Butcha, jag kan inte uttala det stadsnamnet ordentligt, men nej, jag tror inte att sanktioner mot Ryssland bara lyfts över en natt. Det är väldigt svårt att tro.
Nej, exakt. Jag tror också att den oljeproduktionen har lämnat världen, i alla fall en liten tid. Och då kan man ju helst säga att men Kina och Indien kommer plocka upp det här. Men då är frågan, har de kapacitet att leverera all den här oljan till de länderna? Jag tror inte det, för de har ju varit primed att leverera till väst. Så att,
nej, det man skulle kunna hävda är att det man har sett nu, det är att sanktioner mot vissa andra länder som varit ute i kylan har helt plötsligt nu börjat släppas in lite igen, för att de i alla fall inte är dåliga som Ryssland, så att säga. Men samtidigt, så här, det här med liksom energipriser och så, det är ingenting som bara beror på Ukraina-invasionen, utan det är ju någonting som har... Det är en trend som har varit i effekt, så att säga, under lång tid, så det kommer knappast vända bara på grund av det här kriget. Det var bara att kriget har liksom accentuerat vissa saker. Precis som covid drev på liksom digitaliseringstrenden, men digitaliseringstrenden fanns ju fortfarande bara. Det var ju bara att det gick väldigt mycket fortare nu när alla behövde liksom göra en omställning. Men vi kommer prata lite mer om kriget senare och hur vi tror det förändrar världen och vad vi tror kan vara lite intressanta case framöver på grund av det. Men vi ska som vanligt påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation på mina podden. Vi berättar om process, hur vi tänker, måste alltid göra din egen analys, och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Denna veckan vill vi presentera vår nya sponsor Lunar, den helt digitala banken som ger dig koll över din ekonomi.
Ja, och det är bara att registrera sig och sätta igång. För Lunar kan du ha som ett komplement till din vanliga gammelbank. Du använder helt enkelt bara Lunars konto och kort. Ett kort som för övrigt är gratis att använda även utomlands.
Och Lunar har dessutom en stor nyhet, och det är att de nu lanserar kryptohandel i Lunar-appen. Och jag tror att de flesta av våra lyssnare har upplevt hur krångligt det kan vara att handla med kryptovalutor. Och därför tror vi att Lunars satsning på just krypto kan vara rätt intressant. Man samarbetar med tre av de största kryptobörserna, Coinbase, Kraken och Bitstamp, för att erbjuda de bästa priserna och låga avgifter.
Så testa Lunar-appen redan idag. Det är enkelt att komma igång och kräver bara BankID för att registrera sig. Besök lunar.app och ladda ner Lunar-appen.
Men kom ihåg att all handel med kryptovalutor innebär ett stort risktagande. Handel med kryptovalutor sker via Lunar Block, som inte är reglerat av någon finansiell tillsynsmyndighet, och det har därför inte samma skydd som det vanligtvis har vid handel med aktier eller andra reglerade tillgångar. Vi säger stort tack till Lunar.
Ja, och då är det ju veckans tre snabba. Och du nämnde ju där i försnacket, Niklas, om den här digitaliseringstrenden under covid.
Ja, vad var den där uttjatade frasen? 5 års digitalisering har skett på 12 månader eller något i den stilen.
Exakt, och vi sa väl säkert det 300 miljoner gånger under 2020. Men nu är det snarare så att man ser att den här digitaliseringstrenden, den har börjat backa lite, och så ser man ju istället att folk har någon typ av livet är kort trend de försöker leva på. För man ser nu att det är väldigt stor efterfrågan på flygbiljetter, hotell, hyrbilar, bränsle för att kunna åka någonstans. Folk verkar vilja ta igen efter några år med covid.
Ja, jag såg TUI till exempel, som är noterat på tyska börsen väl, de som äger fritidsresor bland annat då. De till exempel sa att deras sommarbokningar nu för sommaren 2022 uppgår faktiskt till 80% av nivån de hade under 2019, sista året innan corona då bröt ut. Så att man är nästan tillbaka liksom nu på pre-corona-nivåer. Jag såg dessutom också att de planerar att anställa över 1500 nya medarbetare på grund av just det här höga trycket på semesterbokningar.
Ja, man måste ju ta igen nu. Man har inte gjort ett jäkla skit senaste 2 åren. Så nu är det bara boka, åka ut. Och har man inte redan bokat så blir det bara dyrare och dyrare och dyrare. Ja, och sen tänkte jag att vi skulle snacka lite om riskkapitalisterna. Vi vet ju alla att den privata marknaden har hållit sig relativt bra jämfört med den publika marknaden. Men nu verkar det även som att många bolag på privata marknaden börjar gå lite knackigt. Det börjar värderas ner lite.
Ja, och det här måste jag säga, det här har vi pratat om 1000 gånger, men det som är dels som det är lockande förstås med den privata marknaden, så den onoterade marknaden, det är ju att man väldigt sällan skriver ner värdet på tillgångar. Det är ju lite nästan pyramidspelkänsla på det, att man gör ju bara nya runder i varje startup som går bra, då höjer man värderingen. Går det dåligt för ett startup man investerar i, då gör man ju inga nya runder, för man vill aldrig skriva ner värderingarna. Men någonstans i slut måste det bli slå ett hål på det här liksom, att saker måste skrivas ner. Och jag tror skulle bli startskottet för det här, och som verkligen skulle liksom bli vända det där egentligen på något sätt, det var ju faktiskt det här med WeWork, som verkligen varit en katastrofhistoria, och Softbank som investerade i det och även investerat i mycket annat som har sedan gått ganska dåligt. Men när det ändå hållit i sig på något sätt, men det är väl just den efterfrågan på stabila tillgångar med låg volatilitet liksom är så pass stor. Och då liksom går ju folk lite på det här själv. De lurar sig själva lite grann att men då köper vi onoterat, för det kan ju aldrig gå ner.
Exakt.
Och sen tyvärr då så ser vi att när man dock tar det här till börsen, som har hänt väldigt mycket under 2020-2021, var det ju väldigt många populära startups som kom på börsen och sen då väldigt snabbt kraschade totalt. Liksom luften gick ur när man helt plötsligt lät marknaden bestämma priserna istället för privata marknaden.
Ja, och vi nämnde ju då förra veckan om den här matleveransbolaget som fick halvera sin värdering ungefär. Och nu ser man ju att lite ännu extremare exempel på nedvärderingen i startupen Fast, som sig själva är backade av startupen Stripe, som är en av de största fintech-startupsen här i världen. Jag vet inte ens om det klassas som startup längre, men det är ett privat bolag i alla fall.
Ja, Stripe är något man skulle vilja se på börsen faktiskt. Square är väl närmsta konkurrenten man kan investera i alla fall.
Men i alla fall Fast, som gör det som kallas för one-click checkout. Det ska bli snabbare att kunna betala online. Så man kan ju ifrågasätta hur stort värde det här har från början. Men de gick på en vecka från att försöka resa $100 miljoner till att avskeda 50% av personalen dagen efter, till att dagen efter det försöka sälja bolaget, till att igår slutligen stänga ner hela bolaget. Och det kan man ju säga att det gick snabbt. det är helt galet. På en vecka går från att försöka resa $100 miljoner till att helt stänga ner bolaget. Framförallt när det är då backat av en av världens största privata bolag.
Ja, och sen får vi ju mer och mer tråkiga siffror från Europa skulle jag säga. Dels ser vi att inflationssiffrorna har ju stigit genom taket nu. Spanien är väl uppe närmare 10% nu i inflation, säger man. Tyskland ligger kring 7-8%, Italien mellan 6-7% och Frankrike runt 5%. Även i Sverige, vi ligger väl drygt 4% tror jag, eller något sånt där. Så att det börjar synas nu till och med de här KPI-siffrorna. Innan har man ju pratat om att man tror att inflationen är betydligt högre än vad KPI rapporterar. Och det här skulle jag säga är ju liksom intressant av två anledningar. Dels som svensk i alla fall så är man ju väldigt nyfiken på hur det här ska påverka bostadsmarknaden skulle jag säga. Jag tror att Erik Hansén, jag tror jag har delat en graf om det här och vi lyfte nog den tidigare avsnitt att i slutändan så korrelerar faktiskt bostadsmarknaden i Sverige väldigt mycket med hur räntemarknaden ser ut. Hur bolåneräntorna ser ut. Och det är inte så konstigt, desto mer man får i bolån, desto mer man kan låna till sin bostad, desto mer går priserna upp. För folk är villiga oftast att betala väldigt mycket för sin bostad. Och de ofta inget problem att belåna sig maximalt heller, eftersom det historiskt har varit ett bra beslut, eftersom fastigheten har liksom ökat i värde hela tiden. Och det är väldigt intressant, det har gått väldigt fort nu, ser man bolåneräntor, i alla fall listräntorna hos banken, de som publicerar utåt, har ju stigit kraftigt tycker jag bara senaste månaden. Det går väldigt fort i de förändringarna och det här måste faktiskt på sikt börja få lite påverkan på huspriser. Jag tycker redan man ser att det blir inte alls samma budgivningar, vissa saker börjar sänkas i pris, inte alls samma intresse och så vidare. Så att, jätteintressant ska det bli att se. Dessutom för bolagen är det framförallt råvarupriserna som har slagit. Det är det som är inflation också, inte så konstigt kanske. Och där är nog väldigt mycket vinstrevideringar på G. Barclays säger att guidance-nedskärningar för 2022 ser ut att vara ofrånkomligt. Det är intressant dock, för det som bolagen själva har sagt under liksom februari, mars och så vidare har varit väldigt bullish och väldigt positivt för många bolag, att det ser så himla bra ut, det är stor efterfrågan och så vidare. Men man tror ändå Barclays, och vi också tror väl det, att väldigt många bolag kommer tyvärr ändå att behöva sänka sina guidningar framåt. Just på grund av de höga råvarupriserna, för i slutändan så måste man liksom få ut dem och folk kommer inte liksom kunna betala helt enkelt hur mycket som helst.
Ja, det säger sig självt, om jag menar priset på input går upp, ja då kommer output minska.
Och just nu så klarar vi klarar initialt när det börjar stiga priserna, så är det klart att folk klarar av det. Men på sikt då, till exempel när bostadspriserna går upp på grund av högre räntor, men man också ser att man får mindre och mindre kvar i plånboken när det höjs priser överallt, så kommer man också kunna köpa andra saker mindre och mindre förstås också. Till exempel så var det intressant, det var ju mycket rubriker nu om i Tyskland, så var det ju en matvarukedja som pratade om att de skulle höja priser mellan 20-50% på många varor. Det där tolkar en del som att de skulle höja allt väldigt mycket, men det är ändå ganska många produkter, även fast inte var alla förstås som kommer höja. Kanske 10, 20, till och med ibland upp mot 30-40%. Så det blir dyrare och dyrare helt enkelt att leva. Och dessutom vinstrevideringar då, man får det att bolagen reviderar ner sina vinster, så säger till exempel Credit Suisse, plockar fram statistik som säger att över 70% av gångerna som vi har sett negativa vinstrevideringar liksom, så har marknaden också på det fallit i de kommande kvartal. Och vi får se, tittar man på de här duktiga makrostrategerna och de som ritar streck i grafer och så vidare, så är det många tycker jag nu som tror att här att ja, men vi har en liten bullish period framför oss fram till sommaren kanske, men sen någon gång under slutet av året eller början på nästa år så lär vi få en ganska rejäl krasch. Jag vet inte hur mycket man ska väga in det när man håller på med stockpicking kanske. Men det är ändå en intressant datapunkt.
Jag tycker alltid det är fett ovärt att sitta och spekulera om att det kommer ske en krasch eller inte. För det känns alltid som att man förlorar pengar på det. Det är mycket bättre att bara kika på vilka bolag kommer klara sig här. Vilka är bra case just nu. Jag tror alltid, det finns alltid bolag som går upp. Oavsett hur knackigt det ser ut. Det finns alltid någonting som ligger grönt och kommer växa. Och du kommer kunna tjäna pengar på. Så att typ sälja allting för att lägga i cash i väntan på en crash tror jag även här är väldigt fel.
Jag håller med. Time in the market beats timing in the market, som man så fint säger. Det vi däremot har levt mycket efter är att vi har ju försökt kanske lite så här byta typer av innehav beroende på vad det är för sentiment. Om man tror till exempel på höjda räntor och sänkt tillväxt, ja, men okej, vilka bolag kan vara intressanta i en sån period och så vidare. Men med det så ska vi hoppa in på dagens huvudinnehåll kanske. Den här veckan har vi en ny sponsor i finanskursen.se med Carl Mikael Syding, en gammal poddgäst faktiskt. Micke är idag förvaltare på hedgefonden Antilop och hans förra fond Futuris vann faktiskt pris som årtiondets hedgefond.
I finanskursen.se lär han ut sina metoder för värdebaserad analys och investeringar och andra lärdomar från sina 30 år i branschen.
Ja, och så här säger ju Micke själv om kursen.
Om man undviker enkla misstag tar börsen hand om uppsidan. Jag skapade finanskursen.se för att förklara vad värde är och hur man ger sig själv en stor säkerhetsmarginal på börsen. Vill du sluta mest chansa på börsen och lära dig investera på riktigt istället är finanskursen för dig.
Om du tycker det här låter intressant så anmäl dig på finanskursen.se och ange koden marketmakers i ett ord så får du 500 kronor i rabatt.
Vi säger stort tack till finanskursen.se. Ja, och jag tänkte prata lite om just det här kriget. Jag tänkte lägga det som en liten form av backdrop eller bakgrund till hur jag i alla fall kommer plocka fram kanske lite case som jag tycker är intressanta till kommande avsnitt. En klassisk fras inom svensk politik senaste året har varit det här, vi har varit naiva. Då har man ju sagt om var och varannan sak nu senaste åren. Men jag tycker faktiskt att det ligger en viss sanning i det också. Det finns en anledning till att man säger, och det gäller inte bara Sverige utan egentligen hela väst. Vi har ju liksom under lång tid nu trott att Kina till exempel och Ryssland som har varit väldigt aktuella liksom, parter här, men det finns förstås andra länder. Vi har ändå någonstans trott vi i väst att de kommer bli som oss. De kommer bli västerländska demokratier med liberala värderingar och så vidare. Bara vi släpper in dem i värmen och handlar fullt ut dem. Och därför har vi ju lejt ut vår produktion till Kina. Vi har liksom låtit det bli världens fabrik. Och vi har lejt ut väldigt mycket av vår energiförsörjning här i Europa till exempel Ryssland. I gengäld då tyvärr så har det visat sig att Kina till exempel har spionerat väldigt mycket på oss och snott teknik och så vidare. Och nu senast då så har vi Ryssland som blir väldigt aktuellt i och med att de faktiskt har startat ett krig och invaderat Ukraina. Och det är jäkligt intressant. Yuval Noah Harari, han är författaren bakom boken Sapiens bland annat. Han är ju enligt mig i alla fall och många andra en mästare på att förklara liksom världen i berättelser och förklara på ett bra sätt. Han pratade nyligen i en podd om varför han tycker att invasionen på Ukraina, varför han tror att den berör så mycket och varför liksom den ändå förändrar väldigt mycket i grunden. Och det är ju dels såklart att det är nära och så vidare, att det är inom EU. Men framförallt tror jag också att det är vi de senaste tiden, liksom senaste årtiondena har ändå levt i tron om att freden vi har nu är någon form av permanent. Alltså den är permanent. Men det stämmer ju inte alls med historien. Utan historiskt så är det här liksom en liten parentes där vi faktiskt inte haft stora krig. Tidigare i historien så har det ju alltid i princip varit krig mellan nationer och bråk om gränser.
Exakt, det är många som säger jag vill bara att allting ska gå tillbaka till det normala. Men sanningen är ju tyvärr att det är det här som är det normala rent historiskt sett. Och det kortsiktiga liksom, freden vi har haft här i väst har inte varit normalt rent historiskt sett.
Nej, och nu kommer såklart någon invända då och säga att ja, men det pågår ju krig överallt i världen. Men det som Yuval där lyfter upp och som är väldigt sant, det är ju att det är en annan typ av krig oftast. Det är mycket inbördeskrig och liknande. Det som är ändå unikt nu med Ukraina är att det faktiskt handlar om ett land som invaderar ett annat land och vill flytta sina egna landsgränser. Det är en annan typ av krig. Och förstås att den ligger inom Europa som ändå varit fredligt. Och om man nu vänder på det här då, vad är det positiva som vi tror kanske kommer ur här? Jo, men dels är det att man faktiskt får tummen ur nu och tvingas göra saker man ska gjort för länge sedan. Precis som vi sa att covid väldigt mycket drev på liksom digitaliseringen. Saker som man var tvungen att göra och som ändå skulle ske så småningom gjorde snabbare. Och det är väl kanske det som kommer hända nu också, tror jag. Dels tror jag att vi kommer liksom satsa vid, det här är ju väldigt självklara grejer liksom, så att det är inte så att jag tror att jag sitter på något unikt stoff här kanske, men det här med att vi kommer försöka satsa på att bli självförsörjande på energi, det är ju verkligen en sån sak som har förändrats, känns som. Alltså opinionen mot till exempel eller för kärnkraft har ju liksom blivit enorm, vilket den inte var tidigare. Helt plötsligt vill vi ha kärnkraft, och vi inser att okej, men det kanske inte funkar liksom att driva saker med gas och kol. Så kanske liksom kommer det ändå driva på den här gröna revolutionen som vi liksom pratat om och som vi ändå tvingar till, och någonstans med klimatkrisen och så vidare så har vi alla vetat att vi måste liksom driva på mer förnyelsebar energi och framförallt fossilfri energi, men vi har liksom inte riktigt haft någon anledning att agera och göra det snabbt. Men
framförallt så inser väl många att det är helt orimligt att liksom nedmontera kärnkraften om man faktiskt vill gå mot ett samhälle med lägre koldioxidutsläpp, för att det vi har just nu räcker inte i närheten av det vi behöver. Och folk är inte villiga. Det är många som säger men vi kan ta smärtan kortsiktigt. Folk är inte villiga att ta den smärtan kortsiktigt om priser, om priset typ dubblas och att du ser en mängd människor svälta i många u-länder till exempel. Det är jäkligt högt pris att betala. Det är väl en anledning varför nu sett att kärnkraft klassas som grön energi.
Ja, och det kan bli lite larvigt liksom. Alltså, det är ändå fortfarande tyvärr så att majoriteten av liksom energi vi tillverkar i världen är fortfarande olja, gas och kol. Och den typen av saker måste vi från. Och som vi pratade tidigare, ja, men då är kanske kärnkraft är ett första steg. Och sen är det väl jättebra om man kan ha solkraft och vind och så vidare. Men de har också sina begränsningar som de för med sig. Och också tyvärr kräver att vi gräver ut vissa typer av material i jorden och så där, som man kan prata om att det inte är hållbart. Men så den gröna revolutionen är ett jätteintressant spår. Det har vi pratat om väldigt länge, men nu känns det som att det här kommer accelerera. Så det kommer vi garanterat plocka lite case inom och försöka hitta saker som jag tycker är intressant där. En annan så här trend som accelererats, det är att vi flyttar mer produktion hem. Eller förlåt, det är faktiskt en trend som kanske inte riktigt fanns så mycket innan, men det liksom började med covid och nu kanske blir ännu starkare på grund av Ryssland. Och det här är väl tyvärr dock inte så bra för priserna på saker och ting. Det kommer ju bli dyrare om vi börjar producera leksaker hemma istället för i Kina till exempel. Men det här är någonting som jag tror definitivt kommer ske och kommer behöva ske. Det som man kommer märka dock, tror jag, det här är att när vi flyttar hem fabriker och tar produktion närmare, är att det är väldigt bra kanske för den interna befolkningen. Alltså väldigt många som har haft de här typen av jobb i fabriker och så vidare i USA. Jag menar, det är ju jättestora delar av USA som är helt utarmade och liksom lever på fattigdomsgränsen för att man har flyttat deras produktion till andra ställen. Väldigt många liksom ställen där bruken har stängt ner och produktion flyttat iväg. Ska man försöka ta ett börsperspektiv på den här trenden då, med att produktion flyttar hem? Ja, men det givna är ju liksom att titta på kontraktstillverkarna. Och det finns ett gäng sådana som är väldigt intressant som ligger på börsen. Och där kan jag rekommendera, om man inte vill invänta om vi gör ett avsnitt om det, så kan man ju lyssna på senaste Kvalitetsaktiepodden som faktiskt hade en special om det där som jag tyckte var väldigt bra. Där de lyfte ett par intressanta alternativ. Och sen förstås då det här med krig och att fred liksom kanske inte är så permanent som vi tror. Ja, det kommer förstås leda till ökade försvarsbudgetar. Tidigare i historien så har ju liksom försvaret och armén, det har ju varit den största posten i budgeten. Alltså tittar man på ett gammalt medeltida samhälle med en kung, ja men vad la han mest pengar på? Jo, det var ju faktiskt sin armé och se till att dra in skatt och behålla liksom säkerheten i riket så att säga. Så att ingen annan går och tar hans mark och hans position. Men idag räknas sig snarare som ett särintresse i många delar av världen. Vissa vill till och med lägga ner försvaret helt. Snittet i världen, det är att man lägger 6% av sitt BNP på försvaret. I EU har det här snittet istället legat runt 2-3%. Och här är en siffra som jag tror kommer öka markant framåt. Det är ju något som Trump drev mycket också när han satt som president i USA, att han tyckte att om vi ska vara med i NATO och vi ska försvara alla de här länderna i Europa, då måste ni faktiskt lägga mer av ert BNP på försvaret, så att det inte bara vi som ska stå för försvaret. Och det kommer ju absolut öka det här nu. Det känns som att det är en jättestor fråga.
Ja, absolut, och det är som du sa, det är otroligt naivt att tänka att alla ska utgå, liksom ha samma tankesätt som vi har. Jag menar, vi har ju bäst i världen. Liksom, så det kanske är lite konstigt att tro att andra länder ska ha samma tänk som vi har när vi sitter som herrar på täppan.
Mm. Och jag tror att det är två saker som är intressant här. Dels är det ju liksom det mest uppenbara, det är ju såklart att ja, men i och med att det blir ett krig och så vidare så kommer folk liksom öka på sitt försvar. Den är ganska given liksom för att man måste. Men det som jag också tror driver på det här väldigt mycket som är lite mer intressant, det är väl just att man också har sett ändå hur framgångsrika Ukraina har varit mot Ryssland. För det tror jag väldigt många, i alla fall om man tittar på ett svenskt perspektiv, så har alla tyckt att liksom, okej, men om ryssen tar Gotland, jag menar, det är ingen idé att vi ens försöker försvara det, för ryssarna kommer bara marschera in och se det över. Det har ju varit mycket argumenter på varför ska vi ens ha ett försvar när vi är så små och så obetydliga och aldrig kommer kunna försvara oss. Men nu har vi ju sett liksom att Ukraina ändå kan försvara sig så pass bra mot Ryssland. Det tror jag också driver på lite moralen, eller man ska säga, bland trupperna. Att folk helt tycker att, men fastän det kanske är värt, ändå om vi är ett svinlitet land som Sverige, ja, men vi kanske ändå har en liten chans, vi har ändå modern teknologi och så vidare. Och då såklart är ju Saab ett jätteintressant alternativ. Nu har den gått upp ganska mycket, den är väl upp 20-30% någonting de senaste veckorna. Och valdes ju in till exempel i Twitterfonden som vi har hand om. Så där hade ju Twitter rätt när de valde in Saab. Och den har gått jättebra efter det. Så intressant. Men sen tycker jag just Saab är ett svårt bolag. Det är ett knepigt bolag som slår mycket mellan kvartalen. Det handlar mycket om orderingång och så vidare. Man måste ha väldigt insikt tycker jag i bolaget för att förstå det. Mycket också inarbetad ineffektivitet i bolaget. Tycker man kan försöka kolla lite på lite amerikanska bolag där också. Lockheed Martin och så vidare. Men ingenting som jag är på något sätt expert på.
Ja, allmänt är det rätt intressant att se det här. Den här rotationen på Twitter som skedde ungefär vid Rysslands invasion av Ukraina, där många skiftade över från lite mer högvärderad tech mot mer värdebaserade bolag. Jag ser inte att Saab är ett value case, men man ser många andra value case som får mer utrymme på Twitter än vad de kanske fick för ett år sedan.
Ja, och ännu större skifte förstås bland vad som är ESG och inte. Att det helt plötsligt förut var liksom försvarsindustrin och så vidare var ju verkligen inte räknat som ESG, och det var ju verkligen inte något rent och snyggt. Och nu helt plötsligt diskuterar man att Saab och försvarsindustrin ska räknas som ESG, vilket då driver in fondflöden också. Där kan man verkligen snacka om en kappvändning. Den typen av försvar däremot som jag tycker att vi kan någonting om och som jag tänkte fokusera lite på i dagens avsnitt är ju cyberförsvar, cybersecurity. Och då dels förstås på grund av att man just, krigsföring idag sker ju på massa olika fronter. Krigsföring sker inte bara liksom på marken med trupper, den sker också just i cyberrymden som det så vid heter. Eller är det metaversumet som krigsföringen pågår idag? Är det den nya cyberrymden, metaversumet?
Det tror jag absolut att det är. Vi kan bjuda in Zuckerberg och fråga honom vad han tycker.
Ja, och krigsföring sker faktiskt också i den riktiga, den fysiska rymden. Det är faktiskt så att både Kina och Ryssland utvecklar olika typer av satelliter och så, som är gjorda för att förstöra andra satelliter. Inte så konstigt kanske, jag menar, kan man slå ner ut vissa satelliter så kanske GPS-systemet går ner eller internet går ner eller liknande, vilket gör att man då får ett övertag. Vi har också sett att krigsföring sker ekonomiskt. Det är ju det medlet som vi använt nu mot Ryssland, vi i väst, genom extrema ekonomiska sanktioner. Man kallar det för en finansiell atombomb, det som har slagit ner. Men just cyberrymden är också någonting som verkligen påverkas. Det var jätteintressant till exempel den här, och det är kopplat till den fysiska rymden också, den här fiberledningen som kom fram från Svalbard tror jag till Norge och fastlandet hade ju kapats, och man misstänker och tror nu, man hittade en rysk båt som man tror hade kapat de här fiberkablarna. Och varför vill man kapa de fiberkablarna? Jo, för att de kablarna för med sig information från just bland Svalbard, där man tar emot jättemycket data från rymden, från olika satelliter och så vidare. Så att det är också ett sätt man tror att Ryssland liksom, till exempel jobbar med, att försöka kapa av dels då den kopplingen mot rymden, men man kapar ju även och bygger ubåtar och så vidare för att kapa fiberledningar längs andra hav för att försöka försvaga internetuppkopplingen och så vidare. Så att det är jätteviktigt idag. Men sen är det inte så att det här är någon isolerad grej, att det är bara nu på grund av kriget som cyberförsvaret ökar, utan cybersecurity har ju varit en jättehet trend i många år. Den drivs också, om man tittar kortsiktigt, av just arbete hemifrån, där helt plötsligt alla sitter hemifrån och jobbar, vilket ökar kraven jättemycket på det här endpoint security som man pratar om, det vill säga liksom säkerhet på den faktiska sista datorn. Hur ska vi kunna jobba säkert hemifrån när vi inte längre liksom sitter fysiskt på kontoret och kan ha en fysisk brandvägg? Så måste vi försvara datorerna på ett annat sätt. Men sen är det också en trend allmänt som ökat, och det beror dels på just att de som attackerar oss också har blivit så otroligt mycket mer professionella. Bilden man hade liksom från när man var från för 20 år sedan, det var ju att en hacker, det är liksom någon finnig tonåring som sitter hemma och försöker knäcka NASAs hemsida och lägga upp en rolig bild typ. Men idag funkar det inte så. Idag är det en hel stor industri som är väldigt, väldigt lönsam, och faktiskt tyvärr då i många utvecklingsländer där det kanske inte finns samma möjligheter att hitta ett legitimt företag så att säga att frodas på, så lär man sig programmering och så vidare. vidare och hamnar kanske på ett bolag som just jobbar med olika typer av attacker för att tjäna pengar. Så det har ju liksom blivit väldigt professionellt och drivs i princip av företag idag. Det finns så här skrämmande rapporter, till exempel om det finns en kinesisk hackergrupp som är helt specialiserad på att låsa ner amerikanska sjukhus med sån här ransomware. De krypterar alla datorer och så vidare, och sjukhuset måste då betala upp i bitcoin för att låsa upp igen. Så att det har blivit extremt professionellt idag. Och det är rätt intressant, jag läste en rapport av från Forrester, researchinstitutet Forrester, som pratar just om det också, att vi tror verkligen att det här kommer drivas på nu, för att eller det som kriget kanske har gjort, även covid, är ju att under årtionden har man försökt undvika cybersecurity-frågan från företag, men helt plötsligt har den hamnat högst upp på agendan. Och det är återigen det här vi pratar om, att trenden fanns där, att man måste satsa mer på det och det blir allt viktigare, men man har kanske försökt sticka huvudet i sanden lite, för det kostar mycket pengar och man kanske inte helt förstår frågan. Men helt plötsligt kommer det vissa externa faktorer som gör att man måste ta tag i det nu. Och därför har också just frågan om cybersecurity klättrat upp till liksom toppen på bland viktiga frågor på företag. Enligt Goldman Sachs, de gjorde en undersökning bland chief information officers på olika bolag, och då visar sig att säkerhet just hamnar som en the top spending priority i 2022. Och generellt kan man säga att Gartner, då, en annan researchfirma, de ser att pengarna man lägger på cybersecurity ökade under 2021 13%. Totalt lägger man ungefär $172 miljarder på det här. Och det ökar då från 8% 2020. Och både 2022 och 2023 tror jag att man det här kommer öka 11%. Så det är en industri som växer tvåsiffrigt.
Ja, och som du säger, det är inte närheten på att stanna av, för att vi har fortfarande så mycket teknik där ute som inte har något sätt att skydda sig. Du måste skydda dig, det blir allt viktigare att skydda sig.
Ja, och som sagt, just de här externa faktorerna har gjort att det liksom drivits på och blivit en viktigare fråga än vad man har tänkt tidigare, eller man försökt ducka lite tidigare. Och dessutom, det som är gemensamt för alla de här sakerna jag lyfter upp, det är ju också att jag tror att och anledningen till att jag tycker inte att det bör leta bolag innan, till exempel det här med gröna, liksom grön teknik, men också cybersäkerhet och så vidare, det är ju för att det inte bara är någonting. Jag tror att det kan vara ganska recessions motståndskraftigt också, för nu som det ser ut, alla siffror pekar på att vi har liksom en stagflation, det vill säga inflation och sjunkande tillväxt, och då skadar det ju inte att äga den typen av bolag som faktiskt också gynnas av fiskala satsningar från stater och så vidare. Kongressen, till exempel USA, nu skickade igenom en stor infrastruktursatsning, och det kommer säkert komma fler sådana. Och i de här så ligger det faktiskt ju satsningar också mot cybersäkerhetsinfrastruktur bland liksom statlig verksamhet. Så att det är inte bara så att det handlar om att bygga broar, utan det handlar om också att säkra upp offentlig verksamhet. På det här dessutom, vi har ju plockat upp till exempel bolaget CrowdStrike som vi kommer återkomma till, de plockar vi upp i avsnitt 138. Det och jättemånga andra bolag är väldigt dyra dock. Det är ju det som har varit liksom, som har gjort att vi inte ägt någonting egentligen i sektorn, fast jag tyckte den var jätteintressant i flera år. Det har varit enormt höga PS-tal. Jag tror att CrowdStrike, trots att den har gått ner mycket, fortfarande handlas till PS35. Och det får man väl säga är ganska dyrt, och många av de här bolagen har dessutom inte varit lönsamma på grund av att de satsar mycket på research och development.
Ändå är det intressant att bolaget är upp en sådär 7% i år, trots den extrema nedgången i annan tech.
Ja, och det är ju senaste tiden som det har accelererat, just kopplat till liksom efter Ukraina. Men den är fortfarande ner en hel del från liksom när den toppade förra året. Och det är det här som gör det lite intressant också nu, att börja titta på de här typen av bolag. För det är ju, som vi pratade om tidigare, mycket techbolag, och framförallt just olönsam tech, vilket många av de här bolagen är, har slaktats liksom, eller kraftigt liksom gått ner på börsen. Och då blir det intressant att börja kolla om det, så att värderingarna börjar komma ner och bli intressanta. Jag tror dessutom att det finns en effekt här, att just när olönsam tech inte liksom är det som premieras, då kanske också många bolag försöker börja ställa över lite mot lönsamheten för att visa att de faktiskt kan vara lönsamma. Men sen ska man också ta med sig att det är svårare. Det finns en del rena plays på cybersäkerhet, men som jag lyft också i många tidigare avsnitt, så är det svårare här att också säkerhet ligger oftast väldigt mycket inkorporerat i de här stora bolagen också, som Google och Microsoft och så vidare. Till exempel såg att Google, de annonserade 7 mars ett köp av noterade Mandiant. Visade sig att Microsoft var också intresserade av buda på dem. Microsoft för övrigt lyfte fram att deras cybersäkerhetsintäkter uppgår till $10 miljarder årligen. Så det är liksom inte så att det är en liten... det är en ganska stor grej. De tjänar väldigt mycket pengar på cybersäkerhet. Och det är inte så konstigt, väldigt mycket av... Många bolag idag ser att man vill ha liksom ett helhetstänk en cybersäkerhet. Det är inte bara ett antivirusprogram man köper in ofta idag, utan det är liksom ett helhetstänk att okej, vi köper en molnplattform för att lagra dokument på, då måste det finnas massa säkerhetsfunktioner inbyggda i den molnplattformen. Så att det är lite svårt där, tycker jag också, att väldigt mycket är liksom integrerat idag. Och det gör att man måste köpa bolag som typ Microsoft, som egentligen säljer Office-paketet och så vidare, för att få försöka få någon form av säkerhetsbit också.
Ja, exakt. Jag menar, om du du ska sitta på Microsofts infrastruktur, då kan du ju lika gärna ta deras säkerhetstjänster också. Det blir mer och mer specifikt om du ska gå ut till de här enskilda spelarna.
Och att den som sagt är integrerad i det andra, vilket gör att den blir större. Microsoft lyfter för övrigt, som sagt, 10 miljarder dollar lyfter de in årligen ungefär på cybersäkerhet, och de hävdar att de intäkterna växte 40% förra året. Så att cybersäkerhet är en stor satsning hos dem. Men det finns ändå rena play på det här. Och jag tänkte bland annat lyfta upp Fortinet. Och det är för att det är typ det enda bolaget som man kan hitta som faktiskt växer hyfsat och som faktiskt är lönsamt. Och sen tänkte jag också prata lite kort om CrowdStrike. Och Fortinet och generellt alla de här bolagen, som du sa, CrowdStrike är faktiskt plus i år. Och man kan tro att de har gått starkt sedan kriget, men det har faktiskt varit ganska ändå svängig resa. Och det är inte så att det är liksom att den har dragit 200% sedan invasionen och att det nu liksom är helt utspelat. Utan det kan fortfarande, det är fortfarande många bolag som ligger betydligt lägre än all time high. Och Fortinet då, de är baserade i Kalifornien. Vi kommer inte kunna gå jättedjupt i exakta verksamheten, men de kommer ju från det hållet att de säljer också fysiska brandväggar, de säljer mycket antivirus, men de har förstås också mycket molnbaserat, det är så man måste ha det idag också, och så kallad endpoint security som är väldigt viktigt då, framförallt om man jobbar hemifrån också. Noterades 2009 redan, så det här är ändå ett lite äldre bolag får man väl säga, inom den här sektorn i alla fall. Och man kan väl säga att deras huvudprodukt som de själva lyfter fram, det är den här brandväggen som de kallar FortiGate, och den skyddar liksom dels fysiskt ditt kontor som du har och så vidare med alla datorer, men det är också molnbaserat, liksom end-to-end protection från datorn som du står hemma till kontoret och så vidare. De pratar mycket om internet of things också, när fler och fler saker blir uppkopplade så måste man ha säkerhet som täcker in precis allt annat. Och de har över 500 000 kunder globalt, inkluderande då majoriteten av Fortune 500-bolag. Så det är ett jättestort bolag, väldigt etablerat, men så att marknaden växer och Fortinet växer för att produkten är bättre. Och jag tror att det här är mycket en typ av marknad där lite winner takes all, att man får man liksom in tillräckligt mycket kunder och lite momentum, så växer det exponentiellt i princip, för att det är svårare och svårare att slå sig in som en startup liksom. Och man vill också ha ett helhetserbjudande, då måste man gå till de här stora företagen, och de kan ofta köpa konkurrenterna. Machine learning och artificiell intelligens förändrar också hela cybersecurity-världen, där man helt plötsligt kan liksom låta, ja, men ta Fortinet som exempel. De har deras algoritmer, säger de, analyserar över 100 miljarder events dagligen. Alltså det händer saker, interaktioner hela tiden som de hela tiden analyserar. Microsoft har liknande grejer där de kan se till exempel att, ja, men om jag loggar in från mitt konto här i Sverige idag och sen 2 minuter senare försöker jag logga in från Kina, men då kanske inte jag som försöker logga in från Kina. Så att allting handlar om att liksom göra det här också mer och mer intelligent säkerhet. Och jag sa det, Fortinet är lönsamma. Det handlas dock till PE 95. Så det är ju ganska dyrt om man tittar på rullande 12 månader. Men omsättningsökningen har varit väldigt liksom stabil. Man växer väldigt fint. Under 2020 växte man 20%. Under 2021 så växte man 21%. Det ligger och tickar på där runt 20% per år. Man tror under 2022 att man ska växa hela närmare 30%. Så att det ökar ganska rejält. Med en liten dock brasklapp där, för att man var ju aktiv bland till Ryssland. Och det här då var ju någonting som först faktiskt fick aktien lite på fall när Ryssland-invasionen skedde. Men man sa sen att det kanske motsvarar 2-3% av vår omsättning årligen. Och det här kommer man nog kompensera upp genom att andra blir mer intresserade av att köpa deras tjänster.
Ja, alltså egentligen, vilket bolag var inte exponerat mot Ryssland? Det är väldigt få bolag i den här storleken som inte var, oavsett bransch, som inte var exponerade mot Ryssland.
Verkligen. Det var intressant faktiskt en faktor där just med Microsoft. De har ju såklart verksamhet som alla andra i Ryssland. Och de har ju faktiskt i sina avtal, de får ju inte stänga ner liksom tjänster som helst. Vissa andra har ju stängt ner butiker och så vidare och vägrar leverera till ryssarna. Men Microsoft gjorde inte det helt enkelt. Dels för att de har avtal som säger att vi måste upprätthålla en viss drifttid. Annars liksom, det är ändå det avtal vi bestämt. Och dessutom resonerade de som så att de stängde dock all ny försäljning. De tar inte några nya kunder. Men de resonerade dessutom som så att, ja, men det är väl bättre att vi upprätthåller deras saker, så att om det skulle vara så att man kan ha någon nytta av användare eller använda det som ett krigsför eller någonting, så skulle man då kunna liksom gå in och titta på datan kanske eller göra någonting så. Jag vet inte, de formulerade nog inte så aggressivt som jag precis gjorde det. Men det var ändå lite intressant att de var tvungna att behålla verksamheten där. Men som sagt, vinsten har varit lite mer slagig i Fortinet, men den ändå under senaste åren haft en väldigt stabil tillväxt också. Så P95, ja absolut, det låter dyrt, men man kan ju alltid argumentera för liksom att man måste titta lite framåt och fundera på vad bolaget kan göra framåt. Bruttomarginalen är i alla fall jättebra. Det är ett SaaS-bolag till stor del, även fast man säger fysisk hårdvara och så vidare, så handlar det mycket om prenumerationer och bra lönsamhet. Man har närmare 80% bruttomarginal och vinstmarginalen är närmare 20%. Och det är väl det man kan ifrågasätta, är hur mycket mer lönsamhetsökning kan man göra? Kanske inte jättemycket. tror jag i alla fall. Utan det är ju framförallt omsättningstillväxten som kommer driva det här, tror jag. Service revenue, apropå det här med SaaS, alltså tjänster man säljer, upp nästan 25% för hela 2021. Bokningar tycker jag är intressant att man lyfter upp här, ligger på 40%. Och det är väl för att man har hårdvarudelarna och så vidare också, att faktiskt riktiga installationer. Det är upp 40%, så att man kan här på ett helt annat sätt spåra liksom efterfrågan också, hur mycket de kommer ha framåt. Så ändå ett intressant bolag, och framförallt om man vill ha någonting som redan idag är lönsamt. Och Fortinet handlas ju på Nasdaq, ticker är FTNT. Sen tänkte jag hoppa vidare till CrowdStrike. Och varför gör det då? Jo, för att de är så otroligt ledande inom många sektorer. De är helt molnbaserade, jättespännande bolag. Inte lönsamt idag, men jag ska komma till att jag tror ändå att här kan man se en annan typ av marginalresa, vilket gör att det skulle kunna bli lönsamt inom kort. Och där tog vi upp i avsnitt 138, så det lägger vi en länk till avsnittbeskrivningen om man vill höra lite djupare om bolaget. Bolaget grundades 2011 och redan från start egentligen har man haft fokus på molnbaserad säkerhet. Man hävdar liksom redan när man startat, vi ser att cybersecurity-problemen har förändrats i och med att vi går till molnet, men man tycker inte lösningarna har förändrats. Och därför byggde man då CrowdStrike och deras den här Falcon-plattformen som heter, för att liksom försöka jobba mer molnbaserat. Och man noterades ganska sent, Nasdaq noterat man på år 2019, och ticken är...
CRWD.
Snyggt!
Har den i huvudet, vet du.
Exakt. Intressanta med CrowdStrike är att det är ju att man har jättemycket olika moduler. Det handlar väldigt mycket om att få in en modul och sen försöka sälja fler, ha det helhetserbjudandet. Men man ökar också lönsamhet genom att sälja fler saker till samma kund. Man har liksom uppförsäljning på varje kund. Det är ju klassiska land and expand.
Ja, jag skulle säga det. Fan, jag vill visa på hur smart jag var så kunde det.
Exakt. Totalt har man 22 stycken molnmoduler på den här Falcon-plattformen, och det är SaaS då, allting förstås, alltså software as a service förstås. Man liksom hanterar jättemycket stora kunder, man är utnämnd till liksom en av de ledande företagen i världen på det här. Gartner, Forrester och IDC har alla sagt att man är en ledare inom modern endpoint security, som det så fint heter. Jättemånga som kommer googla endpoint security, tror jag, efter att lyssna på avsnittet, för att försöka förstå det. Men vad är det då som är intressant med CrowdStrike? För det är ju inte ett lönsamt bolag, och det tycker jag är lite läskigt i den här typen av tider. Men det är att man måste titta lite på marginalerna här och inte bara kolla på vinst per aktie och hur den har utvecklats. Så vinst per aktie har ju faktiskt kraftigt minskat. Man har ökat förlusterna när omsättningen har ökat. Omsättningen har ökat väldigt stabilt och trevligt. Men vinsten har minskat. Förlusten har ökat. Och det brukar vi tycka är ett varningstecken. Ja, man vill gärna se att när omsättningen ökar så minskar i alla fall förlusten, så att det ser ut som att man går mot någon form av break-even. Men det här är lite intressant då, för att tittar man på marginalerna istället, så ser vi dels har man bruttomarginaler över 70%. Tittar man på subscriptionsdelen, alltså tjänsterna de säljer, mjukvaran, så är det till och med närmare 80% bruttomarginal. Så det är ju liksom SaaS-marginaler, de borde kunna vara lönsamma. Och här tycker jag är intressant, rörelsemarginalen, den har rört sig stadigt uppåt från minus 170% år 2017 till under minus 10% idag. Så man börjar närma sig någon form av lönsamhet. Samma sak inom vinstmarginal, också gjort en liknande resa, ligger på mellan minus 10% till minus 15% nu senaste två åren. Så det här tror jag kan bli lönsamt ganska snart. Dock ska det ändå tilläggas, det är fortfarande dyrt. Jag sa att det handlas till PS35 förut. Och skulle man till exempel bara slå in Fortinets vinstmarginal, det hamnar fortfarande P-talet på drygt 150 någonting. Så det är fortfarande absolut dyrt. Men här kan man ju få den här liksom effekten, just att marginalen och omsättningen ökar samtidigt. Så att, ändå är liksom intressant att följa, tycker jag. Och så att dessutom redovisar ju de, det snackade vi mycket om förr i tiden, det här med gap och non-gap. Det är ju helt enkelt gap, det är ju liksom enligt de klassiska bokföringsreglerna så visar man en siffra, det är den officiella man ska rapportera. Men många bolag så visar också non-gap, det vill säga deras justerade siffror. Och non-gap, alltså justerat, så visar CrowdStrike vinst faktiskt, dock över P/E 300 på de siffrorna. Men då dubblar man annars redan non-gap-vinsten från föregående år. Och då är frågan vad non-gap betyder, hur mycket vikt man ska lägga till det. Ja, men dels exkluderar de stock-based compensation, alltså att de betalar ut aktier till anställda på olika sätt. De justerar bort nedskrivning för immateriella tillgångar, saker man förvärvat, patent och så vidare. Amorteringar tror jag, även vinster och förluster på olika strategiska investeringar. Så att, jag vet inte, vad tycker du, Fabian? Hur mycket liksom vikt ska man lägga vid non-gap-siffror? Någonstans ser det ju ändå så att det är sällan de justerar så att det blir bättre. Eller sämre, förlåt.
Nej, och det är väl alltid som är justerade siffror. Det är sällan man ser att det ser sämre ut med justerade siffror än de riktiga siffrorna. Så att, jag tycker att man ska ta sånt där med en nypa salt. Det kan vara intressant för vissa bolag att kika på det där. Allmänt behöver man kanske inte bry sig jättemycket om det.
Nej, det som däremot var intressant, det var att man nu senast kvartalet gjorde rekord i fritt kassaflöde. Och man har faktiskt positivt kassaflöde. Men sen är grejen då att man gör massa saker som gör att vinsten inte blir positiv. Så att, men man genererar ändå stora mängd kassaflöde, så det är ändå riktiga pengar som kommer in i bolaget. Man rapporterade 9 mars. Annual recurring revenue, alltså den årliga återkommande intäkterna, växte 65 15% från föregående år. Så att man växte ju väldigt kraftigt i det här bolaget generellt. Och generellt ska jag säga, alltså, köper man ett olönsamt bolag, då bygger hela tesen, allting bygger på att man har förtroende för att bolaget kan leverera någonting för de här pengarna de bränner. För de får ju in jättemycket i fritt kassaflöde, men sen bränner de massa pengar på saker. På att expandera till exempel, säger man, geografiskt, men man expanderar också med nya produkter och att göra produkterna bättre. Och då handlar det om att kan de investera med pengarna bättre än vad man själv skulle kunna göra, är väl tanken. Och jag tycker ändå att CrowdStrike har levererat exemplariskt genom åren. Det är ingen liksom anledning att tvivla på bolaget. Men jag gillar ändå, skulle jag liksom mest av symboliskt värde kanske vilja se ändå lite lönsamhet i det.
Ja, jag tycker också man ska tänka sig att, eller man ska tänka på när räntan går upp, eller det är risk för att räntan ska gå upp, då minskar premiet man får på de här long duration tillgångarna. Alltså att man, det är tillgångar alltså där man pushar kassaflödet in, så långt in i framtiden som möjligt för att kunna växa nu. När räntan går upp så vill färre aktieägare äga sånt, och då går ju liksom, då kommer man inte se de här extrema rallysen som man såg kanske 2020 och tidigare. Utan man premierar snarare att man får kassaflödet nu.
Ja, men precis. Och det är därför jag tycker det är lite intressant med just CrowdStrike. För dels levererar de ju fritt kassaflöde, så man kan ändå göra DCF-er som ser okej på det. Och framförallt så drivs ändå lönsamheten uppåt. Det är det jag tycker är väldigt intressant att kommer följa framåt i det här bolaget. Och det är just mycket det här land and expand som vi pratar om. Man vill att kunderna ska köpa fler moduler liksom när man väl har kommit in. Idag har ju nästan 70% av kunderna 4 eller fler moduler. 60% har 5 eller fler, och drygt en tredjedel har 6 eller fler moduler.
Och det är otroligt viktigt sådana här bolag, desto mer produkter du integrerar i företaget, desto mindre kommer churnen vara, för de kommer hålla tillbaka eller hålla inne kunderna längre.
Och något jag tror den här typen av molnbaserade bolag också är duktiga på idag, som kommer allt mer viktiga, det var Forrester som lyfte upp i den här rapporten jag pratade om tidigare, om att det som kommer hända nu när man gör stora satsningar, dels kommer man göra stora satsningar på cybersäkerhet, men då kommer också bolagen kräva resultat. Man vill se data på det här. Idag måste man se data på allting som levereras för att se att de här satsningarna på cybersäkerhet faktiskt ger någonting. Man inte bara skruvar upp en brandvägg och sen hoppas och håller tummen att den har skyddat på någonting. Och här tror jag de är väldigt duktiga, just CrowdStrike och även Fortinet säkert också, men på att kunna visa liksom vad man faktiskt gör för någonting, hur mycket hot har vi stoppat och så vidare. Men sagt, det bygger ändå på att man tror på bolaget. Jag tror att det finns en lönsamhetsresa som kan vara intressant. Sen ska man hålla förstås också en omsättningstillväxt eller intäktstillväxt, och det tror jag också på. Jag såg bland annat att just 2021 under den här Fortune Future 50-listan finns där. Vi pratar ju ofta om Fortune 500, det är liksom de största bolagen i världen kan man säga. Fortune Future, det är en lista som listar de bolagen som man tror, noterade bolag ska tilläggas, så den kan vara intressant att titta på, som man tror är bäst positionerade för långsiktig tillväxt. Och där hamnar faktiskt CrowdStrike på nummer 1 på den listan. Så det är väl ändå någon form av hedersutmärkelse.
Ja, det måste man ju säga.
Så det är två case som jag tror kan vara lite intressant att titta på, just för de här trenderna som sker nu och som har framförallt accelererat. Och vi kommer fortsätta lyfta lite såna här grejer. Jag tror som sagt att det finns, förutom energi som vi pratar mycket om nu, har vi gjort flera avsnitt och kommer fortsätta prata om framåt också, så tror jag också att det finns någonting inom grön teknik och lite annat man kan titta på också. Och med det sagt så kanske vi ska nämna, för transparensens skull, om vi äger något av de här bolagen vi pratat om idag. Jag äger faktiskt inte CrowdStrike eller Fortinet, men däremot håller jag bevakning. Framförallt på CrowdStrike tycker jag intressant att kolla just för den här lönsamhetsresan.
Nej, om det inte är svart och kommer ur marken, då äger inte Fabian det i portföljen, som man brukar säga.
Gammalt djungelordspråk. Ja. Men oavsett vad vi äger eller inte, så ska ni komma ihåg så förstås att det här inte är någon rådgivning eller rekommendation. Alla åsikter är våra egna, eller vår gäst och kandidatsponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och apropå sponsorer, som jag sa, vi har ju två stycken sponsorer med oss i avsnittet som vi gärna vill tacka. Dels finanskursen.se, gå in där och kolla. Och ska du anmäla dig, skriv marketmakers i ett ord för 500 kronor rabatt. Och sen ska man förstås också ladda ner Lunar-appen. Det kan man kolla mer om på lunar.app.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakers. Pod, eller på aktier, och där hittar ni oss under användarnamnet Market Makers Pod.
Och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.